Tack och lov. Jag nämnde här förra mötet att jag hade några böcker med mig och de har jag sålt tidigare för 150 kronor, men eftersom det är de sista böckerna jag säljer nu så har jag sänkt priset till 100 kronor. Den kan du få här efteråt. Jag har också några böcker, ett par böcker utav Per Arnes Imsens bok som är pastor i församlingen som jag är med i Göteborg, Agape. Den heter Inga andra gudar. Den har sålts i, tror jag, 7000 exemplar nu. Och den kostar 100 kronor också. Jag har också några traktater med mig. Tre buntar såg jag fanns kvar. De kostar 100 kronor för en bunt med traktater. Vi har tryckt upp hundratusentals traktater i våran församling och det har spritts över hela Sverige till stor välsignelse. Vi kommer ju nu ifrån Dominikanska republiken och när man ser kristna där så är det egentligen en helt annan kristendom. Det är en frimodighet som är helt enorm. Där kan man ställa sig upp på bussen och predika för alla som finns på bussen, vare sig de vill höra eller inte. De delar ut traktater och vittnar för människor, sitter och pratar om Jesus med den som sitter bredvid och evangeliserar. Det är det naturliga tillståndet i församlingen att tala om Jesus och att evangelisera. Och där har vi en del att lära utav. Jag tror att vi skulle behöva vara lite mer järva, lite mer frimodiga och framfusiga när det gäller evangelium. Utan att för den skull slå människor med i huvudet med Guds ord eller på det sättet. Men våga lite mera. Det tror jag skulle, det har stor välsignelse med sig. Kasta inte bort din frimodighet, står det. Den har stor lön med sig. Och ett sätt det är att dela ut traktater. Amen, det kan alla göra. Nu sa vi att vi skulle läsa ifrån Uppenbarelseboken om församlingen i Philadelphia som vi kan läsa om i det tredje kapitlet. Och då läser vi de där verserna, tycker jag. Och skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Och det, när det talas om ängel här så är det ju det grekiska ordet angelos som betyder budbärare. Alltså ledaren för församlingen. Så säger han som är helig och sann, som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Jag har ställt en öppen dörr för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du håller fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Så jag överlämnar åt dig några ifrån Satans synagoga. Några som kallar sig judar men som inte är det utan ljuger. Det ska få dem att, jag ska få dem att komma och falla ner för dina fötter. Och det ska förstå att jag älskar dig. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska också jag bevara och rädda dig ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn, namnet på min Guds stad, den nya Jerusalem som kommer ner ifrån himlen, från Gud. Och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Amen. Jesus, vi tackar dig för att du nu vill lysa över det här ordet, Herre. Tack att du vill tala till oss också idag. Och vi vill göra som det står här. Vi vill höra vad anden säger. Tack Jesus att du talar till oss här. Och vi vill ha ett öra som är vänt till dig. Så vi kan höra vad du säger Herre. Och förstå vad du vill säga. Tack Jesus Kristus för ditt eget ord som du vill uppenbara för oss. Och göra det levande för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, Philadelphia. Det betyder broderlig kärlek. Och det är egentligen inte ett religiöst uttryck, utan det kommer sig utav att det var två bröder. Den ene, han hette Attalus, den andra, han var kung i den här staden. Och den andra brodern, han hette Renius, och han var kung i Pergamon. Och det fanns en väldigt stark kärlek mellan de här bröderna. Så att staden fick namn efter detta, Philadelphia, som betyder just broderlig kärlek. Nu är ju det någonting som i allra högsta grad också bör känneteckna församlingen. Broderlig kärlek. Det innebär att den här församlingen som lever i det tillståndet har lämnat alla religiösa strider bakom sig. Allt tjafs och alla försök att med mänskliga medel konstruera enhet. Det kan man göra, men det kommer aldrig att lyckas. Därför att Bibeln talar om att vi är sammanbundna med fridens och kärlekens band. Det kan ingen ekumenik i världen konstruera, utan det är någonting som bara den helige ande kan åstadkomma. Och när vi är fyllda med Guds ande, då upplever vi den här andliga gemenskapen. Ibland så har det förvånat mig lite grann hur man på sociala medier inför öppen ridå kan puckla på varandra och hävda sin rätt i olika religiösa frågor genom att liksom trycka ner sin motståndare. Men vi måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Skilja på sak och person. Vi ska försvara sanningen utan att trycka ner den som inte har samma uppfattning som vad jag har. Är det någonting som världen behöver se idag, så tror jag det är kärlek emellan Guds folk. En broderlig kärlek och en enhet där vi förenas omkring Jesus och att vinna världen. Och det gör vi inte genom att hålla på och bråka, utan det gör vi genom att fokusera på Jesus. Jag sa här i förra mötet att alla de här församlingarna som vi läser om i Uppenbarelseboken, 7 stycken, de har också sin motsvarighet i de 7 inseglen som vi kan läsa om i Uppenbarelsebokens 6. Alltså den första församlingen, Efesus, motsvarar det första inseglet. Och det som kännetecknade församlingen i Efesus, det var att de avslöjade det som sa sig vara apostlar, men som inte var det. Och när det första inseglet bryts, då träder också mannen på en vit häst fram som hade en båge i sin hand. Men det är en falsk messias. Och den som förstår kommer att kunna avslöja honom. Ibland så säger man att vi väntar inte på antikrist, utan vi väntar på Jesus. Och det är ju sant. Det gör vi. Men samtidigt så står det faktiskt i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel att först måste fördärvets man träda fram. Och det säger mig att det är väl sannolikt att vi faktiskt kommer att kunna få vara med och se denne antikrist träda fram. Men har vi då uppenbarelse och förstånd, så kommer vi att kunna lätt förstå att det är inte världens frälsare som träder fram, utan en helt annan person. Man försöker ju nu med alla medel och alla mänskliga lösningar komma fram med de gigantiska problem som finns i världen. Det som kännetecknade den här mannen, det var att han hade en krona på sitt huvud. Men inte en korona, som är liksom en rund krona, utan en stefanos, det vill säga en olivkrans. Och den här olivkransen, den gick ju inte runt, utan när segraren i de olympiska spelen skulle få sin krona, så var det liksom en olivkrans som gick fram som en halv krans med två stycken olivkvistar. Och tittar man på emblemet som FN har, så ser man just de här två olivkvistarna, en stefanos, som är omkring jordgloben. Och jag tycker att det är mycket som talar för att den här mannen som ska komma också kommer att ha med FN att göra. Jag sa i förra mötet att de har nu öppnat för att ta in extern hjälp i FN. Och jag tror att det kan komma att vara på det sättet att den här mannen kommer att operera utifrån FN, där alla stater är representerade. När vi läser i Daniels bok om den här bildstoden som bestod av fyra olika världsriken, så ser vi hur de här världsrikena, de finns representerade idag. Och när stenen träffade bildstodens fötter, då föll allsammans ihop. Och det säger mig också att när det här går i uppfyllelse med att bildstoden rasar samman, då kommer alla riken att finnas samtidigt. Och utav den lilla stenen så blir det, tack och lov, ett rike som ska göra en ände på alla dessa andra riken, men själv ska den bestå evinnerligen. När vi tänker på båge, så tänker vi kanske i första hand på en pilbåge. Men det står ju faktiskt inte att han har en pilbåge, utan det står att han har en båge. Och det finns en båge idag som har blivit en symbol som en viss grupp har stulit som sin symbol. Och jag tror att i den nya religionen som kommer, så kommer det att bli en öppenhet där alla olika läggningar kommer att välkomnas. Och det står också om antikrist i Daniels, jag tror det är det 11:e kapitlet, som det står att han ska inte... Ja, det är ett speciellt uttryck där, men han ska inte ha någon dragning till kvinnor som antyder kanske en homosexuell läggning. Och kanske det är den bågen han kommer att hålla i sin hand när han framträder med fred, som är symbolen på den vita hästen. Och när vi sen kommer till den andra församlingen, så är det församlingen i i Smyrna. Och det som kännetecknade församlingen i Smyrna, det var att den församlingen skulle få lida i 10 dagar. När det andra inseglet bryts, då träder mannen på den röda hästen fram. Och det står att freden blir borttagen ifrån jorden. Och världen har väl aldrig någonsin varit så nära randen på ett världskrig sen det andra världskriget slutade. Det är den ena konflikthärden efter den andra. Och vi ser ju nu allesammans vad som händer i Israel. Kan hända att Israel kommer att försöka bomba atomanläggningarna i Iran, i Elam, som Bibeln beskriver, ska attackeras, och då ska de 4 vindarna ifrån jordens hörn blåsa in emot Elam, och människor ska fly därifrån ut över jorden. Och det kan antyda att det är atomvapen som frigörs, och att det kommer att kunna vara den tändande gnistan för detta krig som Bibeln målar upp ska vara den sista tiden, och som hästen, eller ryttaren på den röda hästen, också är en symbol för. Den tredje församlingen, det är församlingen i Pergamon. Och den församlingen, den befann sig där Satan hade sin tron, står det. Och när ryttaren på den hästen trädde fram, då har han en våg i sin hand. Och så vägs brödet upp. Och det talar om oerhörda prisstegringar. Det talar om inflation. Och det kommer att bli motsvarande en dagslön för att köpa ett bröd. Och jag tror att det är utifrån detta kaos som kommer att komma i världen, med både krig och inflation, som antikrist kommer att träda fram. Man kommer då att ropa efter vilken lösning som helst, och så kommer denne man att komma med de lösningar som man redan nu håller på att planera, där ingen ska äga någonting, utan alla ska vara lyckliga och glada i alla fall. Och jag tror att det handlar om att införa en ny världsvid gemensam valuta som bygger på krypto, där man för att köpa och sälja blir tvungen att registrera sig, och all handel kommer då att kunna övervakas, och man ser direkt vad människor använder sina pengar till. Om man till exempel ger till en församling eller ett missionsarbete, så har man koll på det. Den fjärde församlingen, det var den församling som vi talade om förra mötet, förra samlingen, nämligen Thyatira, som var eftergiven emot skökan Jezebel. Och Jezebel, hon talar ju om en andemakt helt enkelt, och en falsk kristendom som är accepterande, där både synd och omoral tillåts, och där det är liksom gränslöst. Alla religioner förenas under ett enda paraply. Och den femte församlingen, det är församlingen i Sardes. Och om den församlingen så står det att det var några som inte hade fläckat sina kläder. Och då bryts det femte inseglet. Och då ser Johannes de själar som han har blivit slaktade för Guds ord och för sitt vittnesbörds skull. Och vi ser redan idag i stora delar utav världen hur den som vill vara en kristen och stå för Guds ord får lida oerhört och i vissa fall också behöva ge sina liv. Jag tror att vi ska ha den inställningen faktiskt att jag är så övertygad och jag lever så 100% för Jesus. Så även om jag skulle ställas inför det faktum att få välja livet eller Jesus, så vet jag redan nu vad jag kommer att välja. Den inställningen tror jag vi ska ha, även om vi ber och hoppas att vi aldrig ska behöva hamna i den situationen. Men så kommer vi till församlingen i Philadelphia, och jag tror att det är den församling som kännetecknas utav att det är dessa som kommer att få vara med och ryckas upp Herren till mötes. Därför att som vi läste med varandra så står det att jag har bestämt, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara och rädda dig ur den prövningens stund. Det står inte jag ska rädda dig igenom den prövningens stund, men jag ska rädda dig ur, bort ifrån den prövningens stund som ska drabba jorden. Och vi vet att när det här sker, att allting går emot sin avslutning, så är det också det som Jesus talar om i Matteus, det 24 kapitlet. Och jag ska läsa därifrån den 29 versen i Matteus 24. Där det står så här att... Ja, det står i den 9:e versen: då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Ska många komma på fall och ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och laglösheten ska öka, kärleken ska falla, ska kallna hos de flesta, men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och Jesus talar innan också om krig, rykten om krig och svält och jordbävningar. Och i den 29:e versen: strax efter det dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla ifrån himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Och jag tror att detta... när Jesus ska komma så kommer han i två delar. Den första delen handlar om att församlingen ska ryckas upp och ryckas bort. Precis som det står om Filippus när han vittnade för hovmannen, så tog Guds ande bort honom och man såg honom inte mer. Församlingen kommer att ryckas bort. Och man kommer inte mer att se församlingen. För den församlingen, som Judas säger, kommer tillbaka när han kommer med sina mångtusen heliga. Och när Jesus kommer tillbaka, ja, då kommer allt detta att ske. Att solen mister sitt sken och månen förmörkas och stjärnorna faller till marken. Meteoritregn förmodligen. Det ena, det sker plötsligt, oväntat, utan egentligen några speciella tecken. Det andra, när Jesus kommer tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget, föregås utav flera mycket starka tecken. Jordbävningar och solförmörkelse och så vidare. Det vi läser om här ska ske. Och frågan är ju då, hur lång tid kommer det här med Guds vredesdom över synden att vara? Och nu ska jag dela någonting som jag aldrig har delat med någon tidigare. Det här är mina egna tankar. Och nu säger jag att det här är spekulationer. Men det är på det sättet att jag tror att när tusenårsriket kommer, då kommer tusenårsriket att vara ett jubel, som ett jubelår. Allting kommer att upprättas under den här tiden. Jesus kommer att vara kung. Det kommer att vara fred. Ingen kommer att sakna någonting. Det kommer att vara ett jubelår. När det var jubelår i Israel, då var det alltid så att året innan jubelåret, det var ett år och 10 dagar. Vi ser också när vi läser om Noas ark i första Moseboks 6:e kapitel, så ser vi att Noa var i arken 1 år och 10 dagar. Det finns också en annan intressant hänvisning i 5:e Mosebok, det 24:e kapitlet och den 5:e versen, när någon hade gift sig. Så står det där: om en man nyligen har tagit sin hustru behöver han inte gå i krigstjänst eller åläggas någon annan tjänstgöring. Han ska vara fri 1 år för att stanna hemma och glädja den hustru han har tagit. Och kanske man hade lite moms på det där året också, så att man tillät 10 dagar tidigare till. Ja, det här är som sagt var mina tankar. Men du får ta det och begrunda det som du vill. Det finns i alla fall en grupp som Bibeln säger ska undfly denna vredesdom. Vare sig det nu är 1 år och 10 dagar eller längre tid, så ska vi kunna undfly. Och vad är det för grupp som ska undfly? Ja, det intressanta tycker jag här med Philadelphia, det är att den helige ande säger inte att på grund av att ni har så mycket kraft och är så starka så ska ni kunna undfly. Utan det står faktiskt precis tvärtom. De hade ingen kraft. De var svaga. Och på grund av det så skulle de kunna undfly. Vad handlar det om? Jo, jag tror att det handlar om att de hade ingenting utav mänsklig kraft att visa upp. De hade inga fantastiska sångkörer. De hade inget fantastiskt religiöst program att visa upp. Utan det enda de hade, det var Jesus. Ja. De var svaga i sig själva. Och därför så skulle de kunna räddas och undfly. Gud hade gett dem en öppen dörr. Ja. Och dörren, den hade öppnats utav Jesus. Han hade nycklarna, Davids nycklar, Tidigare hade djävulen de där nycklarna. Men Jesus vred nycklarna, halleluja, ur djävulens hand och tog dem. Ge mig nycklarna, sa han. Och så tog han nycklarna och så öppnade han dörren till himlen. Halleluja. Och han är själv dörren till fårahuset. Och ingen kommer in utan att gå igenom honom. Det är inte som påven säger. Det finns många vägar. Det finns en väg. Halleluja. Och det är igenom Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom igenom honom. Tack och lov. När vi läser sen om församlingen i Laodicea så står ju Jesus utanför dörren och klappar. Och det är ju märkligt att man kan bedriva verksamhet utan att ens märka att Jesus faktiskt står utanför. Men Jesus, han har öppnat dörren och de fem ovisa jungfrurna, de fick uppleva när de i sin tid kom och klappade att då var dörren stängd. Men nu är dörren öppen, halleluja. Och det tackar vi Jesus för. Och jag tror att det här med en öppen dörr, det handlar också om att Gud har gett oss en öppen dörr att predika evangelium. Men Paulus, han säger så här i första Korinthierbrevet 16 kapitlet och den 9 versen, att en dörr till ett stort och omfattande arbete har öppnats för mig. Och jag tycker mig se den här öppna dörren, i alla fall i det jag av nåd får vara med i, nämligen tv-arbetet och förkunna Guds ord över satellit och på en enda kväll faktiskt nå fler människor än jag når på ett helt år. Helt otroligt. Tänk vilken öppen dörr Gud har gett oss att använda oss utav tv och förkunna för människor som aldrig sätter sin fot i en kyrka. Men där hemma i tv-soffan så kan de få höra och bli frälsta. Den dörren ska vi använda oss utav. Församlingen i Philadelphia, det var också en evangeliserande församling. Och det sägs att de skickade ut missionärer ända till Indien. Och den här församlingen, det var den församling som överlevde längst utav alla de här 7 församlingarna. Faktiskt ända fram till 1400-talet, och seljukerna, en turkisk grupp, dödade alla som då fanns kvar i den här församlingen i Philadelphia. Och jag tror också att det är en öppen dörr som Gud har gett oss nu till kunskap i Guds ord. Daniel talar om att den sista tiden så ska visheten växa till och de förståndiga ska förstå den. Vi behöver mer utav den heliga andes uppenbarelse. Och vill vi ha visdom, då kan vi be om det. Och så får vi det utav honom som ger villigt och utan hårda ord. En öppen dörr till Guds ord. Det vill Herren ge oss. Och jag tycker det är så fint att vi behöver liksom inte krångla till saker och ting. Man behöver inte vara teologiprofessor för att begripa Guds ord. Utan det är så oerhört enkelt egentligen. Precis som det står i Jesaja, det 35 kapitlet och den 8 versen. En banad väg ska gå där, en vandringsled som kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för alla dem som vandrar på den vägen. Och det ska inte gå vilse, Om än det är dårar. Ja, fantastiskt. Så förstår vi lite och kan vi lite, så kan vi ändå förstå vart vägen går någonstans. Och vi kan höra den här rösten bakom oss som säger: detta är vägen, vandra på den. Och så går vi på den här smala vägen som är den enda vägen som faktiskt leder oss rätt. Och då är ju frågan den: hur vet vi att vi vandrar på den här vägen? Hur vet vi att vi inte hör till församlingen i Laodicea, utan vi är med i församlingen i Philadelphia? De som ska få vara med och ryckas upp Herren till mötes. Ja. Det finns några bibelställen i Uppenbarelseboken som jag vill lyfta fram, som talar om vad det handlar om. Först och främst i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel och den 9:e versen, så står det: alla jordens invånare skulle tillbe vilddjuret. Alla som från världens skapelse inte har sina namn skrivna i livets bok. Det vill säga, de som har sina namn skrivna i livets bok, de ska inte tillbe vilddjuret. Varför då? Jo, därför att de finns inte på jorden vid det tillfället. De är i himlen, halleluja. Men alla som är på jorden ska tillbe det. Det andra bibelstället är från Uppenbarelsebokens 17:e kapitel, den 8:e versen. Där står det: de av jordens invånare som inte har sina namn skrivna från världens begynnelse, de ska tillbe vilddjur. De förundrade, står det, när de ser vilddjuret. Men de som har sina namn skrivna i livets bok, de förundras inte. Därför att de finns inte på jorden, de finns i himlen. Halleluja. Och när Johannes ser denna stora skara som ingen kunde räkna, då ser han dem i himlen. Och strax innan så står det där i 7:e kapitlet om att de 144 000, ja, de fick sina insegel på pannorna så att de skulle bli skyddade. Men församlingen får inga insegel. Det behöver inget insegel, för att de är inte på jorden då. De är i himlen. Halleluja. Och det är väl fantastiskt uppmuntrande ord egentligen. Och jag älskar det här ordet i första Thessalonikerbrevet 1:10. Att jag inte bestämt er att ni ska drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är vårt saliga hopp. Varför är hoppet saligt? Jo, därför att det finns en evakueringsplan. Det finns en räddningsplan. Jesus kommer tillbaka för att hämta dem som tillhör honom. Och vad är det då som kännetecknar de som tillhör honom? Ja, först och främst så ser vi ju här att församlingen här i Philadelphia, de fortsatte med sina gärningar. Det verkar som att just det här med gärningar är någonting som är viktigt. Det lyfts fram i alla de här olika församlingarna. Församlingen i Efesus, de skulle återgöra, står det, sådana gärningar som de hade gjort den första tiden. Församlingen i Sardes, ja, där säger Gud att han hade inte funnit deras gärningar fullkomliga. Och ja, församlingen i Laodicea, de hade också gärningar. Men det var inte så mycket mer förmodligen än en verksamhet. Det var i alla fall inte de gärningar som Gud såg efter. Men här berömmer Gud församlingen för deras gärningar. Vad är det för gärningar? Ja, det tror jag mer än att vara lite snäll och hjälpsam. När jag tänkte på det här, så sa jag: Jesus, vad är det för gärningar som du tänker på? Jag upplevde att Jesus sa till mig: vad sägs om jag var sjuk och ni besökte mig, i fängelse, jag var naken och ni gav mig att äta, jag var naken och ni klädde mig, jag var hungrig och ni gav mig att äta, och så vidare. Efesierbrevets 3:e kapitel talar om goda gärningar som Gud ifrån världens begynnelse har förberett för att du och jag ska vandra i dem. Gud vill hjälpa oss att ta vara på de möjligheter att vara goda, att göra goda gärningar. Det var det som också kännetecknade den här församlingen. Det är ju så här att vi är frälsta genom tron. Av nåd. Halleluja. Och det är av nåd vi lyfts upp till himlen. Det är ingen elitgrupp på något sätt, utan det är människor som har tagit emot Guds nåd. Men när vi tar emot Guds nåd till frälsning, då sker det en radikal förvandling. Någonting nytt sker. Vi upplever att det gamla är förgånget, och så kommer någonting fullständigt nytt. Det blir en 100-procentig, 180-graders omvändelse, så att vi börjar leva ett nytt liv. Börja tänka på ett nytt sätt och handla på ett nytt sätt. Vi blir totalt förvandlade. Det är inte så att vi lägger oss till med lite nya vanor bara. Plötsligt så börjar vi gå till kyrkan istället för att gå till krogen. Eller vi börjar och bli lite vänligare bara. Utan det är en genomgripande förvandling som äger rum. Och jag tror det var Calvin som sa så här: att tron frälser oss, men den tro som frälser oss är inte ensam, utan gärningarna är frukten utav ett förvandlat liv. Och när det gäller gärningar så handlar det inte om att nu ska vi försöka att ta oss samman här. Nu måste vi försöka göra lite gott och vara lite gudfruktiga. Utan det är precis som ett träd. Trädet behöver inte anstränga sig för att frambära frukt. Ett gott träd frambringar god frukt. Det är den naturliga processen. Och en pånyttfödd kristen frambringar andens frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod, saktmod, mildhet, godhet, återhållsamhet och så vidare. Det är den naturliga konsekvensen utav att det har skett ett förvandlat liv. Så därför så är det ganska lätt att både själv känna igen och känna igen på andra. Det här är en människa som är förvandlad, som är född på nytt och som har upplevt någonting i sitt liv. Däremot så läser vi om församlingen i Laodicea, att det var en församling som var ljum, som hade ganska lite intresse över de andliga tingen. Och de får höra: visa iver och vänd om. Jag tror att just den här ivern att få vara med, satsa, göra någonting för Guds rike, det är det som kännetecknar också den pånyttfödda människan. Vad är det som kännetecknar den ljumma människan? Ja, det predikas väldigt sällan egentligen om ljumhet. Men det finns ingenting som är mer farligt än just ljumhet. Och därför säger också Herren att jag önskar att du vore antingen kall eller varm. Är man kall, då är man ute i världen. Då vet man att man är en syndare. Då vet man att man är förlorad. Ja, är man varm, ja, då brinner man för Jesus. Då älskar man Jesus av hela sitt hjärta. Men är man ljum, ja, då är man i ett tillstånd där man ofta tror att man är på vägen utan att egentligen vara det. Och därför så är det tillståndet så oerhört farligt. Var går gränsen till ljumhet? Ja, det är väl en varningsflagg om man ens behöver ställa den frågan. Men när jag tänkte på det så noterade jag några saker som kom till mig. För det första, den som är ljum har ingen som helst längtan efter den helige ande. Har inget behov av att fyllas med den här kraften. Har ingen längtan efter några andliga nådegåvor. Utan lunkar på liksom och tänker att ja, det blir väl som det blir. Och bara jag tar mig till himlen på något sätt så löser det sig säkert. För det andra, den som är ljum, han kommer alltid att hitta ursäkter till varför man inte ska engagera sig. Varför man inte ska ta tid vare sig med församlingens gemensamma bön eller det personliga bönelivet. Och det finns alltid ursäkter, hur många som helst. Det är bara det att de håller inte inför Gud. För det tredje, den som är ljum, han gräver ner sitt pund. Då har vi ofta tänkt på när vi har läst och hört om det här. De här punden som de tre männen fick. En fick ju 10, en 5 och en fick 1 pund. Att det är naturliga gåvor som Gud har gett oss. Till exempel musikalitet, talanger utav olika slag. Men jag tror inte att någon blir utestängd ifrån himlen därför att han inte utvecklar sitt pianospel eller gitarrspel eller sjunger. Det ligger inte på det planet. Vad är det för pund Gud har gett oss? Ja, det viktigaste pundet han har gett oss, det är ju Guds ord. Det är kunskap i Guds ord. Och den som har fått lite kunskap, han kommer att dömas med få slag. Den som har fått mer kunskap kommer att få desto strängare straff. Det vi kan göra med Guds ord, det är att förvalta det. Men det farligaste vi kan göra, det är att liksom gräva ner det. Inte göra någonting utav den kunskap vi har fått i Guds ord. Och det som kännetecknar den som är ljum, det är att ja, man är med och lyssnar och det var bra och det var mindre bra. Men det blir aldrig någonting som får några konsekvenser i mitt personliga kristna liv. För det fjärde, frälsningen är för den ljumme bara en räddningsplanka. Man är frälst därför att man kanske är rädd för att gå förlorad och kanske hoppas på att komma till himlen. Den som är ljum vill aldrig vittna om Jesus. Man kan vara på en arbetsplats som jag har hört om en del i 25 år. Och det är inte en kotte som vet att den personen är frälst. Det går inte an. Jag menar inte nu att vi ska liksom tala om Jesus precis varenda dag. Men det kommer tillfällen då det är naturligt att säga någonting. Ja, men jag tror på en framtid. Jag är en kristen och Bibeln säger det här om den tid som vi lever i just nu. Hur enkelt som helst det, utan att behöva liksom trycka till människor. Vidare, den som är ljum har ingen längtan efter helgelse, ingen längtan efter renhet, utan töjer istället på gränserna och tänker att ja, allt är lovligt och så lever man mer eller mindre som vem som helst där ute i världen. Men Bibeln säger att utan helgelse får ingen se Gud. För det sjätte och sista, den som är ljum, han ger det han tycker sig kunna undvara. Blir det någonting över så offrar man det till Gud. Men inte det första och det bästa. Hebreerbrevet 10 och 26 är egentligen väldigt allvarsamma ord som jag ändå vill ta med här. Jag skulle ju kunna predika nu naturligtvis, så alla ropade halleluja och tyckte att det var fantastiskt bra. Men jag predikar inte för popularitetspoäng eller för acklamationer. Men jag predikar det som Gud har lagt på mitt hjärta och det Bibeln säger. För att jag har ett ansvar, inte inför människor, men inför Gud. Och jag vet att jag själv också som lärare kommer att få ett strängare straff. Och därför så har jag ett ansvar att predika som det står. Och så här står det i Hebreerbrevet 10 och 26. För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna utan bara en fruktansvärd ändan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar emot honom. Hur mycket strängare straff tror ni inte den förtjänar som trampar Guds son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom och som kränker nådens ande. Och den 31 versen, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Så Guds ord, det är egentligen allvarligt och vi kan aldrig använda Guds nåd som bara en räddningsplanka och tänka att Gud är god och det ordnar sig säkert. Gud ser det mellan fingrarna på något sätt. Det gör han inte. Utan vi måste omvända oss. Vi måste uppleva den här förvandlingen som Bibeln talar om. Syndar vi, ja då säger Bibeln, då ska vi bekänna våra synder. Och då är löftet att Guds sons blod renar oss ifrån all synd. Halleluja. Och så får vi stå iklädda de här vita kläderna som Bibeln säger är Guds rättfärdighet utav nåd. Halleluja. Det som också kännetecknade församlingen här i Philadelphia, det var att de hade inte förnekat hans namn. Och jag tror det handlar om att inte sätta ljuset under skäppan. Inte blygas, inte skämmas för Jesus. Och tänka, åh vad ska människor tänka om mig? Eller som en sa till mig att du förstår, det är så tufft på mitt arbete. De är så hårda där så där går det inte att säga någonting om Jesus. Och jag tänkte för mig själv, ja men i Nordkorea där är det så tufft. Så säger du någonting om Jesus där så hamnar du i koncentrationsläger. Men ändå finns det människor som betalar det priset därför att man älskar Jesus. Så är det. Och för det tredje så hade man också förstått detta med Satans synagoga. Och det står att några från Satans synagoga skulle komma och falla ner inför dem. Nu, det jag vill säga nu vill jag göra med stor försiktighet. Men det är ju så att det finns bara en väg till frälsning. Judendomen är inte den vägen. Och Jesus säger, den som inte är för mig är emot mig. Antingen så tror vi på evangeliet som det står skrivet. Och det som inte är evangeliet, det står Satan bakom. Det går inte som en del försöker att vara lite halvjud. Det är inte vägen till frälsning. Vägen till frälsning går igenom Jesus. Och Bibeln säger i Romarbrevet 11 att icke är den jude som är jude efter köttet. Utan jude, det är man igenom Jesus. Och pånyttfödelsen igenom Jesus. Vi älskar Israel och vi välsignar Israel. Vi välsignar det judiska folket. Men vi har ingenting att hämta därifrån. Att hålla sabbaten och alla möjliga saker som en del har för sig idag. Därför att man vill vara lite jude samtidigt. Det är inte den väg som Bibeln talar om. Och för det fjärde så hade den här församlingen bevarat Guds ord om uthållighet. Och jag tror som jag sa här att vi går in i den tid nu då vi behöver uthållighet som aldrig förr. Och i Daniels bok i det 11:e kapitlet och den 35:e versen så står det så här, Daniel, vi kan ta ifrån det 12:e kapitlet först och den 10:e versen. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Alltså, vi lever i en tid nu där många ska bli renade och luttrade. Och det Josua sa till Israels folk, det sista han sa innan de skulle gå över floden Jordan. Helga er, för imorgon ska Gud göra under. Och jag tror det är budskapet till Guds församling idag också inför detta stora som Bibeln talar om, att Jesus ska komma och hämta sin brud. Helga er, för imorgon ska Gud göra under. Och i den 11:e kapitlet och den 35:e versen så står det på liknande sätt. En del av det förståndiga ska falla. Och det ska luttras så att det blir rena och fläckfria fram till den sista tiden. Och i den 11:e versen där i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel så står det att jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Och det finns väl ingenting som är mer motiverande att överlåta sig åt Jesus än det faktum att vara förvissad om att Jesus kommer snart. Och vi älskar hans tillkommelse. Och Bibeln säger i Andra Timoteus brev att han kommer för dem som älskar hans tillkommelse. Vi ropar i våra hjärtan, du vår Herre kom. Och vi förbereder oss nu på alla sätt för att möta Jesus. Och det borde egentligen predikas långt mycket mer, aktualiseras ännu mycket mera. För jag tror att vi står kolossalt nära nu denna enorma händelser att miljoner människor plötsligt ska ryckas upp i skyn och möta Jesus. Och sen ska vi, som det står, för alltid få vara hos Jesus. Tack och lov. Tänk du när vi sitter där vid de dukade borden. Halleluja. Dörrarna slås upp och så går han upp längs borden. Och så torkar han av varje tår med sin sårmärkta hand. Och säger, gråt inte mer. Det är färdigt nu. Det är över. Väl gjort, du gode och trogne tjänare. Gå in i min faders härlighet. Tänk vilken framtid. Vilket ljus. Inte ett öga har sett. Inte ett öra har hört. Det är de berätt för den som älskar honom. Amen.